Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Jag är hos Hela människan i Oskarshamn och jag träffar Zack Angelis som är 27 år gammal. Och ungefär för 10 år sedan så råkade han ut för en olycka.
Jajamän.
Vill du berätta lite om den?
Det är svårt att ta det kortfattat. Men jag hade varit på fest 2012 den 14 april. Och druckit för mycket alkohol och skulle gå hem från den här festen efter att... Jag var lite avbruten av mitt eget mående. Då har jag varit ledsen. Klockan 4:30 på morgonen. Och så jag går hem. På vägen hem så är det en gångbro innan min lägenhet i Nybro. Som jag bodde i under gymnasiet. Så fick jag för mig att jag skulle testa att gå balansgång på brodäcket. Så jag klättrar upp på brodäcket. Och balansera.
Och du föll 10-12 meter?
10-12 meter föll jag. Och krossade huvudet och hela kroppen.
Ja. Hur nära döden var du?
Jag vet inte om man kan komma närmare döden än vad jag var i just då. Men ja, det, man har 6 liter blod i kroppen. Jag hade tappat 4,5 liter.
My god. Hur länge fick du ligga där innan någon hittade dig då?
Det var som så innan. Jag var ju så pass full. Jag hade ju nästan 2,8 promille i blodet. Så det, gången från den här vägen hem, på väg från festen hem, var ingen direkt gång. Det var ett steg trilla, ett steg trilla. Och mitt på bron tänker jag först att nej, det här går inte. Jag förstår att jag var så pass full, så jag förstår inte själv att jag var full. Det var därför jag trillade. Jag trodde att jag var trött. Och så tänker jag att fan, det här går ju inte. Jag måste lägga mig och vila en minut eller två eller fem innan jag kan gå hem med resten utan att trilla och slå mig hela tiden. Så jag lägger mig ner först mitt på bron.
Alltså på vägbanan då?
Mitt liksom. På vägbanan. Jag var rätt trött på livet som det såg just då efter många år. En uppväxt med missbrukande far som är misshandlat, fysiskt och psykiskt misshandlat mig, min mamma och lillebror hela mitt liv. Så de, allt det jag hade under min uppväxt, barndom och det, de tårarna jag hade svalt, stängt inne under hela min uppväxt av det här. När jag började gymnasiet och man började dricka, festa, och det insåg jag att när man blir full så öppnas den här brådan inne i bröstet med alla de här tårarna och smärtorna från min uppväxt. Och då grät jag oftast när jag var full. Och såg det liksom som både skönt och visst obehag. Man blev så pass full som nästan den kvällen vid olyckan.
Så upp till dig liksom redlös?
Ja, typ. Ja, till och från. Regelbundet. Alltså i över ett år höll jag på och sådär.
Ja. Men din far, han drack sen du var liten då?
Han är alkoholist från min barndom, men nu för tiden är han drogmissbrukare istället. Så har blivit eskalerat under min uppväxt. Så.
Vad kunde han göra liksom?
Speciellt det som min mamma jobbade helger och nätter inom sjukvården, så var ju ofta min pappa hemma med mig under helgen och det. Och ofta under helgen han söp. Och då fick jag vara den människan som fick, personen som fick vara hemma med min pappa och försöka vara vuxen i en missbrukande vuxens närhet. Så min farsa hade väldigt annorlunda beteende. Han blev full, han kunde bli väldigt aggressiv. Och då var det ju, jag minns när jag var 4 år, julafton, min mamma eller om det var innan nyår till och med. Min mamma jobbade natt och det var ju snö ute. Och vi hade fortfarande julgrejen och allting uppe hemma. Och den här kvällen så snöade. Och jag låg i min säng, i min våningssäng i Vetlanda som vi bodde i när jag var liten. Och min pappa ropade på mig: Zack, kom hit, du måste kolla ut. Så jag kom ju fort och kollade vad det är han ville visa mig. Så jag kollade ut ur fönstret och han sa: Titta, Zack, det snöar. Ska vi ut och göra snöänglar? Nej, jag skulle gå och lägga mig typ. Jag var ju halvnaken, bara kalsonger och sådär. Så han var ju full, hade ju supit hela flera timmar. Och så han säger till mig: Kom igen, nu går vi ut och gör snöänglar. Så han öppnar altandörren och puttar ut mig och stänger dörren och säger genom dörren att du får inte komma ut förrän du har gjort en snöängel. Du får inte komma in, menar jag, förrän du har gjort en snöängel. Och det måste varit flera minusgrader. Och jag visste det var inget problem för honom. Han var som hade alkohol i blodet att kanske springa ut och göra en snöängel. Men jag var ju bara 4 år.
Mm.
Hade inte druckit en droppe själv. Så jag står där och bankar på dörren och skriker. För det är ju svinkallt. Jag tror ju nästan att jag ska dö av den här vintern som var just då. Och sådana händelser upprepat sig hela mitt liv. Fram till jag började, min mamma och pappa skilja sig 2009.
Mm.
Då man trodde allting skulle sluta. Men det gjorde det ju inte. Då började kampen om min lillebror istället. För min mamma ville ju ha ensam vårdnad om honom. För vi ville ju inte att min pappa skulle träffa min lillebror. För jag ville absolut inte att min lillebror skulle få samma uppväxt som jag hade haft.
Mm.
Så då ville min pappa, han drog igång en vårdnadsprocess. Och det var ju 10 år utav ett helvete med det och hotelse från han och sådär. Men så tillbaka till innan, varför jag mådde som jag mådde innan olyckan och så. Allt det här liksom, för att man får ju en personlighet som barn i en dysfunktionell familj med missbruk. Som barn om man är liten. För att hantera liksom. Mm. För som jag då vill inte jag liksom. Jag vill inte visa mig svag. Jag vill inte gråta. Framför min mamma och pappa. Just för att över min pappa. För att jag inte ville visa mig svag. Och min mamma för att jag ville vara stark för henne. För jag förstår att det var så tufft för henne som det var. För att jag har ju sett min pappa slå på mamma flera gånger. Som det var liksom.
Så du stängde in alla känslor?
Jag stängde in allting.
Och ingen runt omkring i skolan eller så kände
till? Nej, under alla årens gång så i skolan har jag försökt öppna mig, prata med kuratorer. Men jag har aldrig känt att jag har liksom funnit den här förståelsen från en kurator att han förstår mig vad jag pratar om. Så jag hade helt enkelt slutat mina kuratortider.
Du försökte ändå liksom?
Ja, jag har försökt så många gånger. Sista gången jag försökte var ju gymnasiet, precis innan olyckan. Då hade det där missbruket jag själv hade med alkohol lett till så pass att när jag söp och grät så tyckte jag till slut att de där tårarna gjorde så ont som någon kände sig i bröstet. Så jag blev självskadlig. Vad heter det?
Självskadebeteende då?
Jag fick självskadebeteende så...
Jag började
skära upp armarna under tiden jag söp och grät. För att då kände jag smärta samtidigt som tårarna kom i ögonen på mig. Så jag mådde väldigt dåligt. Jag ville inte leva med mig. Vetade om att jag var så oälskad. Aldrig fått höra att min pappa älskar mig. Liksom.
Har du någon kontakt med han idag?
Nej, jag har ingen kontakt med han. Ja. Mm. Han misshandlade mig för 3,5 år sedan senast hemma hos honom. Efter det ser jag inte som att han lever längre.
Nej.
Vilket jag säger till alla jag pratar med som frågar om han, så säger att han är död. Det känns bäst så.
Mamma då?
Mamma och jag har ju alltid haft en öppen kontakt om gällande. Hon har varit det väldigt bästa psykiska stödet hela min uppväxt.
Mm.
Även att det var tufft för henne. Ursäkta.
Vill inte.
Ja, så min mamma är ju otroligt stark människa.
Ja, det måste
så hon har ju kämpat med mig och min lillebror hela uppväxten med min pappa. Och fram till att min olycka hände. Jag låg 2 på sjukhuset mellan Västervik sjukhus och Linköping sjukhus. Skickades jag i 2 år. Och min mamma var den enda personen som var med mig dygnet runt. Satt jämte mig vid sängkanten och, eller sjukhussängen och så. Och tränade mig utöver rehabpersonalens tider.
Idag, du tog dig upp här från undervåningen så att du har fått upp rörligheten.
Ja, men i början efter min olycka, jag låg ju i koma nästan ett halvår. Så när jag vaknade efter koma ett halvår så ser jag ett tak. Jag förstår ju att jag ligger ner, men jag vet inte vad jag är. Jag vet inte vad som har hänt. Jag känner att det kliar i ansiktet. Och man gör ju det som man gör när det kliar. Man tar upp handen och kliar sig. Men problemet är att jag inte kan röra handen. Armen. Någon del av armen eller handen eller någonting. Jag kan liksom inte ens sträcka mig upp i ansiktet och klia mig. Inte med ena armen. Inte med någon av armarna. Och sen när jag testar att röra benen funkar inte det heller. Men vad jag inte vet just då när jag vaknar. Det är ju ett uppvaknande, så hela rummet är ju fullt med människor runt omkring mig, men jag ser inte en människa, jag ser bara det här vita taket. Och börjar få panik, och läkaren som är där inne ser att de ser ju att jag har vaknat, vaknar upp och läkaren ser ju att jag börjar få lite panik och kommer fram till mig och jag ser han i ögonvrån då. Och han berättar vad som har hänt, att jag var med om en olycka för ungefär ett halvår sedan. Och att det var så pass kritiskt att jag ska överleva det och att jag just nu ligger på Linköping sjukhus, universitetssjukhus. För efter olyckan, efter de här 2 åren när jag fick komma hem från sjukhuset och fortsätta med rehabilitering hemma, så hade man ju en depression inombords som var för stor för att gör så mycket med. Man såg annorlunda ut. Man kunde inte röra sig. Man hade inte tagit studenten som alla ens vänner gjorde. Man fick inte ta körkort som alla ens vänner skrev på Facebook att de hade gjort, var jätteglada. Jag kunde bara liksom ligga där i sängen hemma liksom, och kolla datorn. Liksom. Försöka vara glad för deras skull än för min egen. Och vänner som har fått barn. Och sådär, liksom. Medan alla i världen liksom kände som allting annat gick vidare medan jag låg kvar i den där sjukhussängen. Så var det efter att det liksom, man började liksom komma upp lite mer och såg sig själv i spegeln. Man kände liksom där depressionen, fy fan vad ful jag ser ut idag. Och det här depression, negativa beteende, tankarna och depressionen fortsatte ju i några år. Men det var ju liksom vardag för mig att må dåligt efter olyckan. Men de här tankarna som innan olyckan kom upp, att det kanske vore bättre för alla andra om jag bara tog livet av mig igen. För att man såg sig själv som ett besvär för alla andra eftersom jag var handikappad. Min mamma jobbade med mig och min lillebror hade inte en lillebror, storebror att se upp emot mycket längre, kändes det inte som. Fastän att han gjorde det ändå så kände jag annorlunda. Så kom jag till slut fram till det att nej, jag vill inte genomgå samma process igen men olycka. Att jag mår skit och ville ta livet av mig, speciellt inte börja dricka alkohol igen. Eller andra droger som jag höll på med när jag inte hade alkohol för. Så vad kan jag göra för att må bättre, tänkte jag. Så jag gick till biblioteket av alla ställen och frågade personalen i kassan att kan ni ta fram några böcker med som är skrivna av personer som lider av depression och så, men som har tagit sig ut det och mår bättre. Så hur man tar från depression till att må bättre. Så hon i kassan sa att ja, det har vi ett par, jag kan gå och hämta dem direkt. Okej, tänkte jag lite nyfiken. Så kom hon med en drös böcker och sa att det här är de böcker vi har. Det är skrivet av Kai Pollack. Jaha, tänkte jag. Jag tänkte inte så mycket på det. Du kan se vad det är. Om det är något för dig, säger hon, om du vill låna. Så jag tar den första boken som ser mest lockande ut. Som heter Att välja glädje. Och jag läser bara om slaget och jag känner shit. Den här människan, han vet vad han pratar om. Och den här boken kommer hjälpa mig. Och jag lånar den boken och någon till. Och börja åka hem och arbeta med det här som ett, vore liksom ett projekt av att använda boken som en grundsten i ett bättre mående. Så jag började läsa det här liksom och utvärdera min egen vardag ut efter boken. De där böckerna handlar om att gå från negativa tankar till positiva tankar.
Mm.
Jag kände ju att det funkade rätt bra att börja arbeta så här, gå från allt negativt tänk, byta ut dem till det positiva tankar istället. Så idag så efter jag jobbar kanske 2 år med det här med att byta ut alla negativa tankar och människor och allting runt om mig, det som var negativt till positivt, så känner jag att jag är väldigt positiv idag och människor i min vardag som stöter på mig och mår liksom bra av att träffa mig, blir glada och säger det att jäkla vilken klippa du är.
Many roads must a man walk down before you can call him a man. Yes, and how many seas must a white dove say before she will sleep in the sand. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Någonstans här på vägen så kom du i kontakt med hela människan?
Ja, det var bara en slump. Det var en kompis som sa att han brukar vara på något ställe och äta frukost som hette Hela människan. Och sa att det var gratis på den tiden. Om man hade svårt ekonomiskt. Och efter min olycka som jag inte kan jobba och det. Så tänkte att det kanske är trevliga människor som det är för folk som har haft missbruksproblem och så. Man kan hitta andra och prata med gällande det. Och må bättre själv. Och just anledningen till att jag åkte dit var också för att träffa människor. Få kunna prata med, kanske knyta nya umgängeskretsar och sådär. Hitta ett sätt att må bra i vardagen lite mer.
Vad kände du när du klev innanför dörrarna då första gången?
Jävlar, tänkte jag. Vad är det här? Och sen när vi hade ätit frukost, vi hade, vad heter det?
Andakten.
Mm. Och han som var ledare då tog fram en gitarr och började spela och alla sjöng. Och jag testade att vara med, men det gick inget bra då för jag kunde inte låta honom. Men då kände jag att det här, schysst, trevliga människor och sköna ledare, och det här kan ju ge mig mer än vad jag trodde innan för ett år sedan. Så jag började gå aktivt.
Mm. Hur, kommer du fortfarande ganska ofta hit? Eller?
Ja, då och då.
Då och då, ja.
Inte jätteofta, men det hände någon gång i veckan.
Ja, det är fantastiskt. Och vad heter det? Vad är nu nästa steg? Du har liksom...
Mitt nästa steg i livet just nu. Ja. Jag håller på, jag är ju musiker.
Precis.
Så jag skriver en hel del musik och sjunger. Gästsjunger en del då om jag får chansen och snå en mick från en trubadur eller något och sådär.
Vad är det för typ av musik?
Rock. Rock. Rockmusik. Jag finns ju på YouTube. Mitt gamla band då.
Ja.
Men efter allt här så var olyckan och nöjd idag. Jag har hållit i sången. Och han, min bandkompis från den tiden, och jag har fortfarande kontakt. Så vi träffas ju då och då. Och nu för ett halvår sedan sa han till mig att jag tar med min studioutrustning hem till dig, så tänker jag att vi kan försöka spela in någon av de gamla låtarna vi gjorde innan din olycka. Ja visst, säger jag, det kan vi göra, det blir skitkul. Och när han kommer så säger jag ju att jag har en låt jag skrev för inte alls länge sedan. Och jag berättar för honom vem som han kan spela gitarr och hur den går, hur sången, låttexten och hur jag vill att den ska låta på gitarr. Så vi hittar ett gitarrriff som funkar genom låten och till min sång då, så vi spelar in den över 3-4 dagar satt vi och spelade in, och sen satte vi det till slut. Så någon dag nu framöver så ska vi troligtvis släppa den på Spotify och de flesta musiksidor.
Mm. Vill du berätta vad låten heter?
Låten heter Still the Same.
Still the Same.
Den handlar om mig själv och min uppväxt, mitt liv innan olyckan och efter, min kamp. Och att mot alla odds som har hänt, allt som har hänt, så är jag fortfarande densamma.
Mm.
Trots att...
Heter bandet någonting?
Vårt band heter Why Not.
Om man vill hitta dig sen där på Spotify?
Spotify, då får man söka på Saxon Angelis. Ja. Z-A-C-X-S-O-N. Angelis.
Och sen låten då?
Ja. Still the Same.
Still the Same.
Men det bästa man kan göra är att söka på YouTube och Sack och Robin.
Ja. Fantastiskt.
Så hittar man alla våra gamla bandlåtar vi har spelat live i Kalmar och sådär.
Mm. Men det låter ju fantastiskt med den här musiken.
Ja, musik är ju sjukt läkande.
Ja.
Även om man inte tror det så.
Ja, det är ju fantastiskt.
Så hoppas jag kunna fortsätta med det och bli något inom det.
Ja. Otrolig historia som jag fått lyssna på.
Jag var bara lite av det.
Ja. Det var mycket för mig och de som lyssnar, tror jag. Men
man som jag har lärt mig att man måste leva i nuet.
Mm.
Även att saker har hänt under vägen, så kan man inte sitta och ångra sånt som har hänt. Och
om
man kunde göra annorlunda, men det man kan göra är att göra annorlunda i framtiden.
Ja. Om det skulle vara någon som lyssnar på det här som kanske lever också med en destruktiv familj, vad skulle du säga till den personen?
Ja, det jag brukar säga under mina föreläsningar, säger då att om du mår dåligt i en familj med missbruk, gå inte och håll saker inom dig. Prata om det med den familjemedlemmen som är kanske nykter, inte missbrukar. Visst, det kan kännas svårt, men försök att inte hålla det kvar inom dig.
Kan man,
alla känslor.
Kan man gå till någon annan om inte den lyssnar och så?
Ja, det är ju svårt också, men hitta någonting i livet. För mig var det musiken. Jag skrev låtar så fort jag mådde dåligt.
Mm.
Var ledsen. Hitta någonting du känner att de här känslorna avreagerade genom.
Mm.
Nu är det inte alla som kan göra musik, men för mig blir det en jättebra läkningsprocess att skrika ut in i replokalen sina smärtor. Med gitarren i handen och mikrofonen vid munnen.
Det förstår jag.
Ja.
Det är en otrolig historia. Och du har tagit det otroligt långt.
Visst, det är svårt att inse efter alla framsteg och allt man har gjort och varit med om.
Tack för att vi fick följa med på din resa och höra om historien som har varit.
Ja, men det var glädje med att
framåt.
Få dela med mig.
Ja, men det är det så positivt. På, otroligt positivt trots att det är det tufft. Här tuffa.
Ja. Ja. Men det är viktigast av allt, positivitet.
Mm.
För man kan må precis hur man vill.
Mm.
Hur bra man vill, så länge man är positiv. Och man kan bli precis vad man vill, som jag brukar säga på mina föreläsningar. Så länge ni gör rätt val och är positiva i livet. Och avstå droger så som alkohol och annat.
Mm.
För det leder bara till fördärv.
Fantastiskt. Avstå droger och annat. Och tänk
och finna
positivt.
Glädje i livet istället. Ja, annat som gör en glad.
Mm.
För alla droger är ju bara tillfälligt. Man tror att man mår bra för stunden. Mm. Det gör man ju inte i längden.
Nej.
Ja.
Tack så mycket, Zack.
Jajamän, tack själv. Det är jag som ska tacka. Ha det bäst, hörni.
Tack för att du har lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.